Podplay.
Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget med Mattias Andersson?
Det är alldeles, jag höll på att säga alldeles förträffligt. Det är ju inte, för jag sitter ju i, jag sitter på landet därför att jag är förkyld. Ja. Men jag är bara förkyld, herregud. Så att jag är feberfri, men jag tänker inte vara den som snorar och snörvlar ner våra gäster i studion.
Men feberfri, är det som att du mäter om du är frisk eller sjuk på feber? Är det liksom, vad ska det vara för att du ska säga, nu Malin, nu är jag sjuk liksom?
Ja, men då ska jag ha feber.
Och vad är feber för dig då?
Ja, det är 37, ju det vanliga.
37,7, är det feber eller? Nej,
jag vet inte. Jag mäter aldrig om jag inte har, jag känner, har jag över 38, ja. då kollar jag det. Ja. Det känner man ju.
Jo, men en del är ju såhär, 36,9. Jag är nog lite sjuk. Man bara, men fan, det där är ju bara...
Nej. Ja. Så där blir jag med tag. Men jag känner när jag har feber. Och då kan jag kolla febern. Och då har jag under 38, så är jag inte sjuk.
Men du, när du har feber, undrar jag, får du feberdrömmar? För det får jag nämligen. Drömmer du annorlunda när du har feber?
Nej, det tror jag kanske. Man har, nu var det så peppar som man
länge
säga.
Länge sedan.
Så jag kommer inte ens ihåg hur...
Ja, men apropå veckans avsnitt, så nämligen så, jag får ju sån sjuka ångestdrömmar när jag har feber. Jag brukar inte drömma så konstigt. Jag kan drömma någon agentfilm så att jag är mitt uppe eller något. Eller jag kan drömma att jag är tillbaks. Ofta blandar ihop tiderna i drömmar, som att jag både... har möte på jobbet och sen ska skriva en tenta i skolan också. Du vet, så här, det är bara upplevelsen av otillräcklighet och sådär. Men just när jag får feber, då kan jag få såna ångestdrömmar. Jag kommer ihåg att jag drömde en gång att jag var i en fjällstuga och behövde gå runt vardagsrummet längst ut i kanten och sen en millimeter längre in och sen en millimeter längre in och sen en millimeter längre in. Och det drömde jag liksom hela natten mellan liksom feberanfallen. En gång drömde jag att jag var en vass glasskärva inlindad i bomull i en tändsticksask. Det är såna här, det är så sjuka grejer som jag drömmer när jag har feber. Mm. Så det är liksom en grej. Men då har du inte feberdrömmar ångest då, som jag har.
Nej, det har jag inte. Däremot hade min pappa, medan han levde, han hade en rätt rolig mardröm. Om man nu kan ha roliga mardrömmar. Mm. Men min mamma är väldigt mycket för grönsaker. Och har alltid varit det sedan vi var små. Det första jag gjorde när vi fick mat var att jag började med att äta upp den här klyftade kylskåpskalla tomaten och salladen. Så jag bara svalde bort det, så jag fick njuta av maten sen. För det var liksom sallad alla dagar.
Isbergssallad eller kinakål.
Ja, sen gick det ju några år och sen introducerades ju rucola-salladen. Men då tror jag att jag hade flyttat hemifrån.
Tack
men
och
min stackars far fick ju liksom stå ut med den här rucola-salladen. Mm. Och hans mardrömmar, när han hade mardröm, det var att han hade en resväska, så att han var på väg någonstans eller hade kommit hem. Och sen så, när han öppnar resväskan, så välder det ut rucola-sallad. Så det är ju liksom så här påverkan från vardagslivet liksom, som sätter sig för djupt. Nej, så det är nog den tokigaste mardröm jag har talat om.
Tips...
Men den har jag sluppit också.
Ja, fantastiskt. Då är ju tips till dig som lyssnar. Om du känner att du är lite extra ångest och behöver lätta upp det. Lyssna på när Mattias berättar om denna mardröm på halva hastighet på din poddspelare. Det kommer vara det harsigaste vi har att erbjuda på den här sidan. På den här sidan midsommar. Ja, ruckolaväskan. Ja.
Mm. Men jag tänkte vi skulle inkludera våra gäster i det här snacket. Jag har nämligen en fråga. Men jag tycker vi ska börja och välkomna in våra fantastiska gäster som kommer till oss för andra gången. Och det är ju fan,
alltså,
att
vi kan
få gäster komma en gång, det är ju liksom så här, ja, det kunde de ju inte veta förrän efteråt hur det blev.
Nej,
men vill man komma tillbaka, nej exakt, då är det ju någonting stort här. Så att vi säger bara varmt välkomna till de som har poddat mer än oss, längre än oss, storpoddarna Ida och Sofie från Ångestpodden!
En ära att vara tillbaka, vill jag bara
ni säga. Sitter och sprudlar i soffan, verkligen. Det känns som att ni är på hemmaplan. Det här är inget nervöst för er, inte?
Ja, fast ekonomi är ju nervositet för mig.
Men kan det bli nervöst för er att podda när ni sitter på andra sidan? För så kan jag uppleva att jag tycker när gäster kommer nervösa, så här, men herregud, vi ska bara snacka en timme. Sen är jag själv med någon annan och så märker jag så här, fan, nu behöver jag vara lite så nervös, kissnöd. Var kom det här ifrån? Jaha, jag har ingen kontroll riktigt. Nej,
fast jag kan nog tycka det är lite skönt.
Ja.
Alltså då kan jag nog vara mer nervös ibland när vi poddar själva.
100%. Mm. Det är mycket värre att, liksom, att vi ska styra skutan och ha bra frågor och liksom allt ska bli bra.
Ja, den ambitionsnivån har inte vi.
Nej. Är bara så,
men jag har inte förberett någonting här. Jag lutar bara tillbaka. Det är därför vi är så avslappnade. Så det.
Exakt. Men med vissa gäster blir man ju nervös.
Ja.
Vad är den läskigaste gästen ni har haft?
Åsa Linderborg.
Ja,
jag skulle med säga Åsa Linderborg. Alltså inte för att hon var läskig sen när hon väl kom.
Men
man har sån
innan.
Extrem respekt för henne.
Jonas
och hennes
Gardell
journalistik.
Också.
Statsministern.
Mm. Ja, precis. Politikerna. Vi poddade ju med alla partiledare inför valet 2022. Och då var man ju nervös. Men då var man mer nervös att man skulle ha något faktafel eller så. Sen tyckte vi de var ganska kassa. Alltså de var inte så pålästa på elevhälsa som vi då pratade med dem om.
Mm.
Och då blev jag liksom lugnare. Ju fler partiledare desto lugnare. Men Jonas Gardell var nervös.
Ja, det var ju också så här, alltså det brukar ju släppa efter 5 minuter. Det gjorde det ju även med Åsa Linderborg och partiledaren.
Men det släppte aldrig med Jonas Gardell.
Det släppte aldrig, nej. Och det värsta av allt var att mitt i inspelningen, när man redan sitter och är nervös för att han ska bli arg över någon fråga man ställer eller så. Nu blev han inte det, det blev jättebra. Men då har vi liksom, alltså våra mickar sitter fastskruvade i bordet, så de står inte på stativ som de gör här liksom. Och då lossnar Edas mick mitt i inspelningen och han är så här mitt i ett svar och bara, oj då. Ja, men i alla fall, och fortsätter prata, så Eda får liksom sitta som att hon spelar cello.
Hålla mig. För Jonas ger inte mig andrum för
vi,
att
skruva. Nej, vi vill ju liksom inte så vänta. Kan du bara vänta lite, Jonas? Vi vill liksom pausa inspelningen så Eda kan skruva fast sin mikrofon. Nej. Eda fick sitta så och hålla resten av inspelningen.
Ja. Mattias, har du någon sån här, vilken har du varit mest nervös av våra 300 kilohoppsan poddar vi har gjort? Finns det någon, alltså innan, som du tänker så här, fan här måste, blir du nervös? Har du haft någon som du känner så här?
Ja, men nu tänker jag, men det kanske var första gången vi hade någon politiker också, för att man har någon idé om att man ska vara korrekt eller att det är stort att en partiledare kommer, och det är det ju på sätt och vis liksom. De har ju så späckat schema och
precis,
man vill ju då att de ska känna, men egentligen så skulle man, det är deras jobb liksom att vara ute i verkligheten där, eftersom vi pratar ekonomi och vardagsekonomi för folk och ni pratar om psykisk ohälsa och så här, som är så runt oss liksom, så borde ju inte känslan vara, men jag förstår den, men jag tyckte nog också att när man har träffat dem så var det ju verkligen inte så. Vi gjorde också, vi träffade de ekonomiska talesmännen inför valet 2022.
Bland annat finansministern.
Ja, precis. Du då, Sean? Nej, men
jag,
du
jag har två så här, eftersom frågan dök upp så tänkte jag så här, jag fattar ju vart det var på väg, det kommer jag få svara på själv. Jag var nervös när vi skulle träffa Bobo Krull, det hör man uppenbarligen också i inspelningen,
är
och jag blir överkörd något enormt redan i inledningen. Det är faktiskt så roligt, så att när Mattias och jag sitter på trädäcket på Mattias sommarstuga och tar en kall, då kan det hända att vi lyssnar på det bara för att det är så jävla roligt.
Ja.
Att jag säger att jag är lite nervös och han säger att jag är ganska trött på skitnödiga människor också.
Ja, det är inte ofta där som du blir tyst, Charlie. Alltså du varit fullständigt nedtryckt i dagarna, och jag bara älskar det där. Jag bara
och jag var ju redan nedtryckt när han kom, för att man liksom, jag vet inte, han har en ära av sig att vara lite så läskig. Sen tyckte jag faktiskt, och det var ju, jag var ju väldigt unga oskuldsfulla när detta hände, men jag var nervös inför när vi skulle ha Alex Schulman.
Mm.
Och honom kände ju du lite bättre, Mattias. Du hade träffat, jag hade aldrig träffat honom tidigare. För mig så var han ju liksom Sveriges podd elit nummer ett redan då.
Mm.
Och vi hade honom typ på avsnitt 2, tror jag, eller något sånt där, liksom.
Mm.
Så då hade vi förberett frågor noggrant, nogsamt och liksom, ja,
men han är ju också en sån person som man vill ska tycka att man ställer bra frågor.
Ja.
Så som vi kände med Åsa. Så vi ville att hon skulle känna att det här var inte bara de vanliga frågorna, utan vi hade verkligen tänkt till lite.
Mm.
Men apropå att vi var på avsnitt 2, nu är vi på liksom massor. En fråga vi fick redan från start var ju så här, hur länge kan ni hålla på att prata om ekonomi? Och så fick vi berätta att vi ser ekonomi väldigt brett, både pengekonomi och tidsekonomi, energiekonomi, kan vara allt från liksom elbilar till veckopeng till ekonomiångest eller vad det är.
Mm.
Och den frågan måste ju komma till er också, eller åtminstone till er själva. Hur många avsnitt kan man prata ångest innan vi har pratat om allting? Liksom, och vad är ni uppe på för avsnitt nu? Har ni
462 släpper vi imorgon, men nu har vi också börjat släppa två avsnitt i veckan, men vi räknar ju fortfarande bara de vanliga avsnitten. Så vi har ju över 500 avsnitt i vårt flöde liksom.
Tänkte ni när ni var där på avsnitt två, tänkte ni att det kommer bli 400, 500, 600?
Nej, absolut.
Jag tänkte nog med att i sådana fall kommer vi behöva ta om avsnitt. Alltså så, vi kanske kommer göra 10 avsnitt om panikångest, 10 i olika avsnitt om depression, för det kan ju också se väldigt olika ut såklart. Men vi har ju också fått så mycket uppslag och får fortfarande från våra lyssnare som, alltså med diagnoser eller olika problem som man liksom själv inte har haft en aning om existerar.
Mm.
Och sen så tänker jag också på psykisk ohälsa precis som ekonomi, att så här, alltså när världsläget också förändras hela tiden, så kan ju också ångesten förändras och göra att man får nya uppslag hela tiden. Alltså nu kanske vi pratar lite mer ekonomisk ångest än vad vi har gjort tidigare, för att många har blivit arbetslösa eller liksom vet inte hur de ska klara av sin ekonomiska situation, och då blir det ångest i det, och liksom man är orolig för kriget. Och alltså,
ja, men jag och jag tänker också, alltså 2015 när vi startade så tänkte kanske inte vi att vi skulle göra en poddserie i 6 delar om gängkriminalitet. Men när vi gjorde den 2021 så var ju det det mest självklara att göra såklart, för att det är det liksom samhället tampas med. Och ofta när man liksom, ja, men tittar på stora samhällsutmaningar, så är ju en komponent psykisk ohälsa. Så det, jag skulle säga att det är väldigt lätt att hitta liksom ämnen.
Senast vi hängde 2018, i maj kollade vi upp det. Har du vilket nummer det var på avsnittet, Mattias?
62 tror jag, eller 68.
Ja, då kan man rulla tillbaka och lyssna. Om man vill. Vad upplever ni om vi tittar på liksom hur vi mår och ångestfrågan? Vad har hänt, den där förflyttningen? Vad är det vi möter 2024 som vi inte mötte då? Eller liksom, vart är vi på väg, som de säger i På spåret?
Precis, vart är vi på väg? Alltså jag skulle väl säga att rent liksom medialt så är ju det här ett samtal som ständigt pågår. Alltså det skrivs ledarsidor, det görs liksom långa intervjuer där liksom ångest och psykisk ohälsa får ta stor plats. Om man tittar liksom rent politiskt, som vi gillar att göra, så har det hänt oerhört lite, tyvärr. Man ser fortfarande en ökning bland barn och unga som liksom inte verkar ha någon ände. Ja, alltså jag vill liksom inte vara någon så, jag har en domedagsprofetia, alltså så, men jag ser liksom inte att det är så, wow, nu händer det grejer. Tyvärr inte.
Nej, men det känns ju väldigt deppigt liksom, just att så här, alltså problembilden vi har idag är nog väldigt mycket mörkare än vad vi tänkte där 2018, och också om man jämför med hur det såg ut 2018. Alltså man hade börjat prata om psykisk ohälsa och att många unga mådde dåligt, och att så här, det här är någonting vi behöver prata om, men vi trodde nog inte att det skulle landa i att Sverige skulle sticka ut i dödligt våld, eller att självmordsstatistiken skulle sjunka i alla ålderskategorier förutom bland barn och unga. Där ser man en ökning. Alltså det känns ju otroligt deppigt och mörkt på många sätt.
Men jag har en fråga, och det, alltså, det här är verkligen inte att jag tar lätt på den här frågan eller så, men jag kan bli lite störd därför att jag upplever att ångest har blivit ett begrepp som många unga slänger sig med. Alltså, jag har sån ångest så här. Jag pallar inte att gå till skolan. Jag kan säga till min dotter ibland, och även sonen ibland. Jag märker framförallt då, hon går i gymnasiet, och det är mycket så här, jag har sån ångest. Och då blir jag lite irriterad, för att då vet man ju inte vad, så här, det finns ju ångest och ångest.
Ja.
Har man ingen lust att packa ur diskmaskinen, så är det liksom inte ångest. Annars.
Nej, men exakt. Nej. Det är lite det jag menar. Hon har ju lyckligtvis inte haft ångest i hela sitt liv. Alltså, det jag klassar som ångest. Men är det lätt också, finns det en risk med det, att man använder det här ordet på ett sätt så att man liksom förringar det också? Alltså att det blir fel från två håll. De som på riktigt har ångest kanske liksom så här, ja men det är vanligt och man blir påminn om det och så får man ännu mer ångest.
Mm.
Eller vad har ni att säga om det? Jag antar att ni har fått en fråga om tidigare.
Då vill jag trycka ner dig lite i skorna nu då. För att vi har haft med liksom forskare som ju har forskat just på unga och deras bild av ångest och psykisk ohälsa, och man kunde väldigt tydligt se där att barn och unga, alltså det är vuxenvärlden som upplever att barn och unga tror att allting är ångest och att allting är psykisk ohälsa, men barn och unga generellt vet skillnaden på, alltså de beskrev det liksom med sina ungdomliga ord att så här, alltså jag kan ju ha ångest men inte ångest, alltså så att man kan ha lite ångest och att det kan vara lite skavigt, men inte så att man inte kan resa sig från sängen. Det kanske är att man inte har något annat ord för den här skavigheten, men är det verkligen ett problem? Alltså måste vi lyfta det som ett problem att barn och unga kanske använder ångest lite för mycket istället för att lägga locket på? Alltså vi kan uppleva att det är vuxenvärlden ibland som är lite rädda för att så, och vi får inte prata för mycket om det här.
Nej, men så här, jag tycker absolut inte att vi kan prata för mycket om det eller så. Jag bara blir stött av att de som mår dåligt på riktigt, liksom det finns ju de som på riktigt, eller det finns ju extremt många som på riktigt har ångest, och det är någonting vi måste göra någonting åt.
Ja.
Men därför blir jag störd på de som slänger sig med att de har det.
Jag tycker att det borde
finnas två ord för det här, så här. Jag har lätt ångest, eller jag har lite, alltså det borde finnas ett ord till som de kan slänga sig med som tycker det är lite motigt att gå till skolan just den.
Ja, men exakt,
det håller jag med om.
Men jag ska jämföra med pengar, det är ju som att man ska, någon som sitter och tigger utanför ICA ska säga jag är fattig, och så går jag förbi och säger jag känner mig också fattig.
Ja, nej, men
nu har vi, nu är jag bara 3 utemiddagar istället för 4.
Ja,
man måste tänka lite.
Ja,
så
ja.
Vi är typ samma, du och jag. Jag förstår dig, broder. Liksom.
Ja, nej, men precis. Mm. Ja, och där är det ju som att det har blivit liksom lite ett så trendigt ord.
Mm.
Och det tror jag liksom media kan ha en liksom roll i. Att man är så, nu hade den, Erik Saade hade ångest innan han gick upp på Melloscenen.
Mm.
Alltså så, då är man så, fast han ska inte in i psykiatrin och harva nu, Erik Saade, för att han hade ångest innan han skulle upp på Melloscenen. Det är liknande med, som vi alltid tar som exempel, som ett oerhört problem. Är det någonting som lyfts i debatten så är det BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin. Helt plötsligt så upplever i alla fall vi och många liksom inom vården att föräldrar tror att mitt barn mår dåligt, vi ska till BUP. Nej, barn- och ungdomspsykiatrin är specialistvård. Ni ska absolut inte till BUP. Där ska de som är sjukast, som har tung problematik, du ska förmodligen till elevhälsa, vårdcentral, ungdomsmottagning. Men det har liksom lite utraderats, och så ska man ställa sig i kö till BUP och glömmer bort att men det är specialistvård.
Mm.
Det är också ett jätteproblem.
Mm.
Men är det inte det jag är inne på lite grann, det här att många förstorar problemen. Alltså så här, man får ju inte blunda när någon mår dåligt. Alltså det vet vi. Det är ju superfarligt, och föräldrar som slätar över. Men uppenbarligen så finns det ju precis tvärtom då. Det, precis det ni säger. Att så här, nu mår inte vårt lilla barn bra. Nu måste vi söka vård, och så går man till BUP och tar platser för de som verkligen behöver det. Och jag kan ju ibland känna också så här att när man ser ibland, jag ska inte återigen, skitfarligt att sitta här och förringa, men man ser just artister som ni nämnde nu då, och man hör artister som säger nu måste jag vila, eller jag är utbränd, jag har varit på en lång turné, jag gjorde 8 gig under hösten, och nu måste jag pausa en stund. Alltså jag är rädd för att man också så här förringar just det här vad som är ångest, och man börjar känna efter. Och nu har jag inte ångest. Jo, men det har jag nog. Nu måste jag vara hemma eller vila, eller nu måste jag gå till BUP. Alltså det måste vara väldigt svårt att veta. Man skulle ju ha en handbok för så här, det här är ångest, och det här det är någonting annat som man kan fixa liksom, genom att bita ihop lite.
Ja, eller, men exakt.
Ja, förstår ni?
Ja, jag verkligen.
Mm. Mm. Men det är väl också kanske lite svårt, för att ångest kan ju ändå se olika ut, alltså, men man får ju känna själv om man befinner sig i en känsla som känns ovan och som man inte mår bra av att vara i, tänker jag. Alltså om man helt plötsligt hamnar i en sinnesstämning där man hela tiden kanske tänker negativt, man känner att självbilden är liksom inte stämmer överens med ens egen bild, eller att man har dålig självkänsla, eller helt plötsligt får jättedåligt självförtroende och tidigare har den varit bra. Alltså om man känner att man upplever en förändring i ens mående. Och det kanske man då ska ta på allvar, men det kan ju också se olika ut.
Ja, jag tycker det är klurigt. Jag har ju en 15-åring hemma. Mm. Och det är klart att hans mående är olika. Men det är, och jag försöker att inte trivialisera det, men å andra sidan, det finns ju fluktuationer. Att man inte mår bra jämt är ju inte samma sak. Nej, han försökte pitcha till mig i november att han var utbränd för att det kom snö. Liksom. Ja. Och då är det som så här, jag förstår att det är tråkigt att gå till skolan när det är snö och kallt. Mm. Absolut, jag går dubbelt så långt som du går varenda morgon. Jag vet hur det är. Man behöver ha mössa och det är liksom tråkigt.
Det är piss,
och du blir trött på eftermiddagarna för att det är mörkt. Det kallas för hösttrötthet, det är högst normalt. Det vi kan göra är bita ihop och sen kanske gå och lägga oss lite tidigare.
Mm. Ja.
Och det är därför vi har julen, för att liksom kunna lösa detta.
Mm.
Så får man liksom gå dit, men jag vägrar att köpa in på liksom problemformuleringen utbränd.
Ja,
det går i åttan, och om du tänker så, då kommer det med, det finns ju liksom ett paket med etiketten också som följer. Då är det lite utanför mitt ansvar. Jag kan omöjligt plugga till period på fredag, men jag är utbränd. Jag behöver pausa eller liksom så här, vad det nu är.
Ja, men vi, alltså, vi brukar alltid se det när vi är ute och föreläser, och framförallt på så gymnasiet och sådär. Alltså livet är generellt 2+. Alltså ni måste fatta det.
Mm.
Och så var det en tjej en gång som bara, så sa hon, jag tror hon gick i 9:an, så sa hon till oss bara, men alltså när ni pratar låter det som att livet kommer vara piss. Vi bara, alltså det korta svaret är ja.
Mm.
Livet kommer vara ganska mycket piss.
Mm, det är,
och så kommer du få ha
det liksom.
Alltså. Och det, ja, det är ju, alltså, det är ju problematiskt att man inte lär barn det. Det drivs ju till exempel en kampanj om så psykisk hälsa på schemat. Och jag tror inte det är helt dumt. Sen, om det är tvistad i lärda vem som då ska lära, alltså vem som ska ha det ansvaret.
Mm.
Men just det här liksom känsloreglering, vad är känslor? Alltså du kommer känna att livet suger ibland. Det, du behöver liksom ingen psykiatrisk, varken diagnos eller hjälp för det.
Nej. Nej, och är man liksom slut på pengar och inte hittar någon partner att leva med som man vill ha, och fel person åkte ut ifrån Robinson och grejer så här, då om man tycker att livet känns piss, då kanske det är för att det är piss.
Ja.
Det är inte samma sak som att jag är deprimerad.
Nej,
utan kollar omkring. Det kanske bara är att det är din hjärna sätt att berätta för det. Du borde göra en förändring. För det här är ju inget bra.
Nej, men för det är ju viktigt när man kollar statistik att så, alltså, det är inte de allvar psykiska diagnoserna som ökar. Vi ser inte en ökning av bipolär sjukdom, psykossjukdomar, borderline, numera då emotionell instabil personlighetsstörning. Men däremot det som ökar är oro, ångest, depression. Den formen av psykisk ohälsa.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, men jag sitter ju mina dagar på Saveland.
Mm.
Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, ja. Men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Men då kanske det är lämpligt för oss att vara lite försiktiga då. Att vi tänker att vi vill prata en liten stund mer om ekonomi. Oro då.
Aha, alltså, exakt.
Alltså det som inte kanske nödvändigtvis gör att man behöver åka till BUP, utan det som väldigt, väldigt många känner i januari, oavsett om man är universitetsstuderande. Exakt. Och försöker vänta på att man ska få bidraget, eller om man är 50 och har helt plötsligt en, ja, ränta som gör att typ 80% av alla pengar försvann direkt med månadsskiftet.
Mm.
Och man brukar alltid prata om den här månaden, januari, som liksom det ekonomiska mörkret, att här är svenska folket som fattigast. Mm. Det berättas historier om att gallerier till exempel, i avtalet när man hyr där, så är man tvungen att ha öppet i januari. Annars så skulle folk stänga, därför att det är så få människor som kommer till butiken, så att man går back på att ens ha personal där.
Oh.
Det vet jag inte om det är sant överallt, men så pratar man liksom, för att det är ändå ingen som köper någonting. Det finns liksom ingen poäng att annonsera någonting.
Nej.
17 januari, nej, för att ingen har pengar efter den 25 i alla fall.
Nej.
Och det är klart att det här tär på väldigt många människor.
Mm.
Men varför har januari blivit just en sån månad? Alltså, är det bara för att man liksom får lönen oftast några dagar tidigare än vad man brukar få? Alltså, man brukar alltid få lönen några dagar innan julafton. Ju, om liksom, alltså, är det därför januari har blivit en sån månad? Som man inte handlar någonting och som man upplever sig fattigare än vad
man... Nej, men jag tror att man, det tror jag är att man faktiskt, ja, det beror på hur man definierar fattig då, men att man, ja, man har helt enkelt slut på likviditet, därför att man har köpt för mycket julklappar, och då gjorde att man fick ta julmaten på kreditkortet, och sen kom det nyår,
liksom,
mellandagsrea, liksom är man ju dum om man inte köper när det är halva priset, och sen är lite nyårschampanj, och sen så åker man bort med kidsen över 13 dagen på någon spa, för nu är det dags att börja skolan igen. Nu hårdrar jag detta väldigt.
Ja, men,
och då är de där dagarna när, liksom, när det faktiskt är, korten är maxade, kontot är tomt, vi liksom har festat nu och tagit, nu ska vi inte tänka på det. Det är bara jul en gång. Liksom. Det är inte som att säga, det är ingen som säger, skinkan var för dyr så vi tog ingen på julafton.
Nej,
kosta vad det kostar
vill. Man börjar inte tumma på traditionerna.
Så tror jag. Och sen så har man lite som det med vinterdäck. Liksom. Det är som att det kommer som en chock varje år. Ja. Att, jaha. Så det är få människor som säger så här, jag sätter av 2000 kronor varje månad för att vi ska kunna ha en härlig jul. Utan det är som att, nej, det ska bara lösa sig där. Så det är en baksmälla, kan man säga.
Ja, men det som också sker nu är ju att många reser bort över jul och nyår, och man maxar den resan också. Jag vet ju, skolan har ju upplevt det där ett stort problem, för ofta är det så att skolorna börjar kanske på onsdagen runt den 12 januari eller vad det nu kan vara. Och då tjuvar alla och tar 2 dagar extra semester, stannar kvar i Thailand en vecka till, för att de där 2 klämdagarna, de kan vi strunta i liksom. Även om man egentligen inte får göra det eftersom man har skolplikt. Ja. Men jag upplever att Sverige kommer igång senare också. För att man passar på liksom, över jul och nyår, och är borta mer, reser mer. Och det kostar ju pengar.
Mm.
Men det är ju väldigt många som har ekonomiångest utan att kunna åka till Thailand. Okay? Utan
ja,
som
ja alltså, gud,
så
här, gud.
Så vi bara menar, det är liksom på hela skalan. Även den som normalt sett har pengar brukar ha slut i januari. Vissa människor har ju slut varje månad. Och det är klart inte där... Men hela samhället går in i också någon konversation, och det får väldigt mycket morgon-tv. Och vi hatar ju det.
Ja.
Att bjuda in er och prata i januari är ju jättebra, för då kan man ju prata om vad kan jag göra här och nu åt min ångest.
Ja.
Bjuda in mig är ju en idioti, för då kommer jag ju säga så här, ja, det här skulle vi pratat om på midsommar. Vad fan ska vi göra nu? Sälj bilen. Jag har ingen hemlig liksom, lösning i efterhand. Ja. Hur löser man detta nu? Ja, koka soppa. Alltså det är så skitråd som man kunde googlat fram.
Ja.
Men om vi liksom trycker in oss där, om vi utgår ifrån att man behöver ju inte ha några goda grunder för att ha ångest eller oro, det går ju bra att vara orolig helt grundlöst. Och vi vet ju, för de flesta människor löser ju detta sig, men det är ju, ja, det är väl min fråga, det här med kopplingen mellan hur det verkligen ser ut och ens oro. Därför att man kan ju veta i huvudet att liksom, det finns havregryn, jag klarar mig över, men det känns så jävla jobbigt och fattigt och oroligt, och man känner sig maktlös liksom. Hur ser ni som möter de här frågorna jättemycket nu liksom, januariångest, vad är det för er liksom, eller januarioro skulle vi säga så.
Ja, alltså, och just i år så tänker jag också för hösten liksom, den här hösten har liksom, vi har fått så otroligt mycket mer meddelanden om ekonomisk ångest, såklart räntor, man förlorar jobbet, vi har fått från mycket ensamstående mammor, studenter som är så oerhört oroliga. Vilket ju är fullt förståeligt. Vi själva också har liksom pratat om vår ekonomiska ångest. Just, ja, men vi köpte lägenhet båda två för 3 år sedan. Och då var liksom räntorna något helt annat än vad de är nu. Och det var så intressant, för vi diskuterade det här bara för någon dag sedan, att så här, ja, men innan var liksom oron så, jag kan inget om aktier, hur ska jag investera, alltså, var investerar jag mina pengar? Det är ju liksom ingen ja det finns ju, men det är liksom inte samtalet om ekonomi idag, utan idag handlar det om hur ska jag få min månadsbudget att gå ihop.
Mm. Ja, just nu handlar det mycket om att liksom par inte har råd att separera.
Mm.
Och inte så mycket om, åh nej, jag vet inte vart jag ska placera mina sparade pengar.
Mm. Mm.
Exakt. Och just den här ekonomiska ångesten blir nog mycket mer påtaglig i år, tänker jag också. Gud, så depp. Nej, men alltså för ofta, alltså andra år kan jag uppleva att vi i alla fall får mycket att säga, snälla kan ni prata om kroppen, kan ni prata om bantning, för nu drar det här igång, nu är det januari, alla ska banta allt. Alltså det tror jag inte får lika mycket fokus i år.
Men jag tänker att oron och problemet är ju egentligen två olika saker.
Ja, exakt.
Det är ju ingen som blir bättre på att lösa sin ekonomi.
Nej.
På att ha ekonomiångest.
Nej, absolut.
Det är inte som så här, vill du lära lite mer om aktier? Nej, jag väntar tills jag får lite mer ångest. Då kommer jag vara mer lämpad att göra detta.
Mm.
Alltså, ångesten gör ju ingen nytta, va?
Nej, men precis. Vi hade ju med en psykolog som är, ja men han jobbar med liksom ekonomi, beteendemönster kopplat till liksom då, ja men hur människor beter sig, när får vi ångest kring vår ekonomi.
Mm.
Och då sa han det att det är ganska intressant, för de som får mest, alltså de man ser oroa sig mest, det är liksom medelklassen. Mm. Det är de som säger, nej vi kanske måste dra in på en resa.
Mm.
Eller vi kanske måste, vi kan inte åka 3 gånger det här året. Mm. På resa. De oroar sig egentligen mer än liksom de som kanske knappt får det att gå ihop.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt intressant. Alltså hur den gruppen har mer oro när de facto att så här, okej, fast vänta, hur mycket gör den här resan? Ni överlever ju utan att åka på skidresa på sportlovet.
Mm. Men är inte ekonomiångest lite fint? Alltså, när vi gjorde Lyxfällan, då kom vi hem till familjer som verkligen inte hade skött sig.
Mm.
Men väldigt ofta var det en part som ville framhålla, fast jag har minsann varit orolig för detta.
Ja, just det.
I 2 år. Titta här, vet du. Jag har försökt att säga så många gånger att vi måste göra någonting, och jag har varit så orolig. Vad skönt att ni kommer hit. Och ärligt talat, och väntar sig att få lite poäng ifrån oss. Som att liksom så här, han har varit helt oansvarig, för han har inte gått omkring och haft ångest. Jag däremot har inte heller gjort ett skit, men jag har dessutom mått dåligt.
Mm.
Visst har jag varit duktig.
Mm.
Och för mig blir det som så här, fuck that shit. Om det liksom så här, ingen av er har slutat att köpa onödiga saker.
Nej.
Och du har dessutom mått dåligt. Ska det vara, är det bättre att man mår dåligt när man gör destruktiva saker?
Nej.
Än, alltså, förstår du? Att det är liksom så här, vad gör du åt din ekonomiska situation? Ja, jag oroar mig jättemycket.
Mm.
Och, och jag är lite sån gubbe, så jag kan bli så här, om ni sitter och oroar er, så går jag väl ut och löser det så länge då. Liksom,
ja,
så här, för jag har inte tid att sitta här och vara orolig. Vi lösa problemet först då.
Mm.
Jävligt gubbpragmatiskt. Ja. Men, liksom,
men jag köper det också.
Det svenska försvaret är ju inte samlat de människorna som är mest oroliga för ryssen, för de kommer vara bäst lämpade, utan det är ju människor som så här, låt oss lösa detta.
Mm,
och sen så kan vi väl sätta oss vara oroliga en stund, men liksom
precis.
Så det är väl det jag tänker så här, vad är egentligen ekonomisk oro särskilt från ekonomiskt problem? För som vi urskiljer här, man kan ha jättestora problem, ändå inte vara orolig. Väldigt små problem, jätteorolig.
Ja, exakt.
Så hur förhåller vi ner till själva liksom ångestgrejen, om vi inte nödvändigtvis ska hänga upp den på att det är någon extern faktor, utan vi har väl också något att säga till om, eller? Var det en jobbig fråga?
Jag har svår fråga, för att jag upplever att jag har väldigt mycket ekonomisk oro själv, och en till viss del befogad och till viss del extremt obefogad. Och så här, alltså oro och ångest grundar ju sig någonstans i att man liksom får en känsla, och känslan kommer ofta från ett minne, och att man någonstans måste bryta det. Alltså alla tankar man har är ju inte sanningen, men i ens egen världsbild blir ju det sanningen när man hamnar i den där ångesten. Men jag tänker väl att man måste försöka prata om den här oron man känner, för jag tänker ofta att när man sätter ord på oroskänslor eller tankar eller minnen, så hör man också att det är ganska obefogat många gånger, eller att man har någon runt omkring sig som känner exakt samma sak, och då kan man vara i det tillsammans, och bara det gör det hela lite enklare. Vet ändå inte om det är helt var svar på frågan, men
en tanke som jag har då, precis som ni säger, är det lite fascinerande hur man ändå tycks kanalisera sin ångest genom olika saker. Mm. Som vi säger nu är det inte så mycket, nu har det varit tufft ekonomiskt. vi är i en lågkonjunktur och räntorna är höga och allting. Och då är det ju, precis som ni säger, det är inte så många som ställer frågor om kroppen just nu. Utan nu är det mer frågor på till exempel ekonomi och sådär. Mm. Men sen tänker jag också som det här, alltså som förra året var, det var ju ett jädra mörker. Alltså. Från att liksom Ukraina-kriget som pågår till att det är gängkrig och skjutningar överallt hela tiden. Och sen uppe på det så kommer Gaza-remsan och hela den alltså fruktansvärda händelserna. Det gör ju att jag ibland måste ta omtag när jag tänker på saker och gör saker. För jag känner att fy fasan alltså. Jag märker att jag tittar mindre på nyheterna. Jag behöver inte ha de där bilderna 5 gånger om dagen. Men 2 frågor då egentligen. Den ena är ju då, har man en viss oro så kanaliserar man den beroende på lite när det passar bäst. Nu är det lite lätt att vara lite på ekonomisidan. När det har varit bra tider då funderar man på vilken aktie man ska ha. Är det för att man generellt sett är en orolig själ och att man behöver ha någonting och liksom ha ångest över? Och den andra frågan jag tänker på, blir man också, jag kan tänka mig att det blir lättare att få ekonomisk oro den här januari med tanke på hur världsläget har sett ut och vilket jädra deppigt år det var. Vad säger ni?
Ja, jo, men det där tycker jag är jätteintressant och lite så tror jag att det är. Alltså vi hittar liksom någonting så, med vi menar jag då kanske inte bara jag och Sofie utan liksom vi människor generellt, att så, det måste nästan vara något skav eller någonting jag kan försöka lösa. Och problemet med att oroa sig mycket eller känna ångest är ju att man ofta blir ganska icke-handlingskraftig. Och så skenar man iväg. Alltså man kanske då börjar känna ekonomisk ångest och helt plötsligt så skenar tankarna om man är i att så här, ja, nu kommer jag behöva sälja lägenhet, bil, hushem, flytta, nu ska jag bo på gatan, ja då. Alltså så här, att man liksom får försöka där att stoppa sig själv. Alltså det är ju så klassisk KBT i att så här, okej, fast vänta nu, hur ser läget ut? Vad har jag att röra mig med? Hur får jag det här att gå ihop? Istället för att gå kanske då i 2 veckor och varje dag tänka, snart jag på gatan och snart jag, och så kanske man inte ens har öppnat sin banka på bara så här, okej, fast vänta, hur ser finanserna ut här? Vad har jag att röra mig med? Vad har jag att plocka ifrån? Har jag något sparkonto? Har jag någonting jag kan dra in på? Alltså ångest har ju tyvärr en tendens att göra oss mindre handlingskraftiga, och där får man ju bara försöka liksom att stoppa sig själv och så här, fast vänta nu, vad kan jag göra i detta givna läget? Det är inte helt lätt, men det finns ju liksom inget annat riktigt att göra. Alltså som vi var inne på, att så här, man kan inte oroa sig ur det här. Att så här, nu har jag oroat mig klart, så nu är jag färdig med det och nu känner jag kontroll över min ekonomi igen. Alltså det går ju inte. Liksom.
Men det finns jag tycker ändå vi en ledtråd här i att särskilja problemet och oron som två olika frågor. Och jag hade faktiskt en god vän till mig som brottas med mycket oro, som jag pratade med för kanske en månad sedan, hade vi det här samtalet. Då var det så här, ja men nu, jag är orolig för det här. Och det var som att vi haft de här samtalen förut, så var det som så här, men vet du vad, om jag löser det då, om vi säger att det är borta, skulle du vara orolig för någonting annat då? Ja, men då skulle jag vara orolig för det här. Okej, om jag löser det, vad skulle jag vara orolig för då? Och så pratade vi en stund och min poäng var ganska uppenbar. Men, så, men du har ju oro, punkt slut. Det spelar ingen roll. Du kommer alltid hitta någonting och hänga upp det på. Och så länge du har fokus på spiken du hänger upp det på, så kommer du inte till kärnproblematiken. Det vill säga din oro. Ja, det är tufft ekonomiskt, spiken. Det kan vi prata om. Men sen finns det en annan fråga som är att du går omkring och oroar dig. Och om du tror att om jag bara löser de här 3 sakerna, då kommer oron försvinna. Då kan vi se att vi har 20 års erfarenhet och säga att du kommer alltid hitta en spik. Det finns alltid något ställe du kan hänga den här rocken på. Så jag tänker att det är 2 frågor. Så att känner man igen sig det, så tror jag att det är viktigt att säga, vad kan jag göra åt min oro? Och då inte gå på, om bara barnen får minst B i skolan, då kommer det vara bra. Eller om bara Ukraina och kriget är slut, då kommer det vara bra. Nej, du kommer vara orolig hela livet tills du hittar en strategi för att lösa oro. Särskilt från det andra. Håller ni med om den hobbypsykologen?
Ja, jag håller med jättemycket. Jag tror att många med, inklusive mig själv, har tänkt att så här, ja, men när man väl kommer till en viss punkt i livet, då kommer liksom den här, alltså kanske den ångesten som vi hade när vi startade ångestpodden, ganska liksom, ja men ytlig ångest, alltså nu pratar jag för mig själv, för du hade ju ändå panikångest, mådde väldigt dåligt. Men så här,
ja, då vann du hade bäst ångest när ni började.
Ja, precis. Ja. Ja. Nej, men men så ganska ytlig ångest och liksom så, jag är någonstans mellan mina 20 och 30, jag får liksom så vara ung och dum och liksom leta efter mig själv liksom. Men sen när jag väl har hittat mig själv och jag har köpt den där lägenheten och jag har det här och det här på papper, då kommer allt lugna ner sig. Men så alltså man har en overklig bild av att liksom det inte ska hända skavigheter i livet, som också gör att man mår lite dåligt ibland och att det känns oroligt. Alltså så, jag fattar hela grejen med att man måste komma till kärnan med att man är en orolig person och kanske ta tag i det, men också någonstans landa i att så, det kommer ju hända saker i livet som gör att man känner sig lite orolig. Så är det för alla. Just nu är det en lågkonjunktur och då är det så. Då får man liksom på något sätt, men som du säger då, då får man kolla vad kan jag göra för att kanske i alla fall minska den ekonomiska oron som jag känner nu i den här lågkonjunkturen. Eller kan jag kanske utbilda mig på nytt, eller ska jag söka något nytt jobb som gör att jag inte känner samma ekonomiska oro, eller liksom så, fundera på vad du kan göra för att minska oron i alla fall.
Men en grej som jag tycker är väldigt intressant som ni var inne på från början, som jag tycker liksom sammanfattar också det hela, att just att många går också med höga förväntningar om att livet är så jädra ska vara enkelt och kul och allting går med och det blåser sällan snöstorm och sådär, att så här, livet är kanske 2+.
Ja.
Att det måste vara någonting vi utgår ifrån istället för att man utgår från att det ska vara 5+. Jag tror att det är liksom en inställningsfråga, en väldigt grundläggande inställningsfråga som jag tror är otroligt viktig att ta med sig. Och sen tycker jag att jag liksom har hittat ordet. Jag tycker det är så fint när ni säger skav. Mm. Det kommer jag introducera i familjen. Det kommer vara vårt nya, den här light-ångesten jag pratar om.
Ja.
Den här diskmaskinsångesten. Mm. Den kan få heta skav istället. Mm. Jag tror att vi har nog knäckt den.
Ja, men vad härligt att vi kunde införa det i din familj,
Mattias. Ja. Ja.
Jag fick ett nytt ord igår av en hög militär som jag träffade. Han pratade om ansvarsglädje. Du också ett väldigt roligt ord.
Ja, men
det var liksom helt nytt i min våg. Jag förstår precis vad han menar. Att liksom viljan att ta på sig ett problem och lösa det, att det finns en glädje i. Fan, jag tar den här frågan. Vi måste ha mer ansvarsglädje, måste vi känna. Och det är väl lite det vi pratar här också. Liksom att sitter man nu i januari och då har man två saker, kan det ha. Det ena är att man kan ha ett problem.
Mm.
Och då kan man göra en rad saker. Man kan börja plugga igen, man kan söka nya jobb och så vidare. Och ens kreativitet i att komma på att hyra ut fjällstugan eller sälja bilen eller ta ett extra jobb, den är liksom kanske en gungbräda kontra med hur mycket energi man tänker ge åt det faktum att man har skav eller oro eller ångest.
Mm.
Så det jag tar med mig härifrån, att å ena sidan kan man konstatera att jag har oro och ångest. Okej, vad kan jag göra utan spiken då?
Mm,
kan jag börja meditera? Kan jag ta en promenad? Kan jag prata med min partner? För det känns lättare när jag pratar.
Mm.
Vad helst för att liksom känna att jag har gjort någonting. För det tror jag är viktigt, om man känner att man tar kommando över att det här har jag, nu gör jag något för att förbättra det. Redan det ger ju en lite segervittring.
Liksom. Ja, men exakt.
När man börjar på den där dieten känner man sig lite smalare med en gång. Jag gör det i alla fall bara att nu har jag ändå tagit tag i detta.
Mm.
Och det andra är, kan jag göra någonting för att faktiskt lösa min finansiella eller ekonomiska situation?
Mm. Ja.
Ja, men jag tycker det är intressant.
Januari kan vi separera de två. Kanske,
precis.
Liksom.
Ja, men just det här med den här beteendevetaren som vi hade med, som sa just att de som har mest ångest är liksom typ medelklassen som kanske till och med äger en fjällstuga. Alltså så, förlåt, men det är väldigt privilegierat att ens ha haft möjligheten att köpa en fjällstuga. Mm. Jag tror att många då i medelklassen någonstans också måste jobba bort, jag vet inte, liksom typ stolthet och en känsla av enormt misslyckande att behöva hyra ut den här fjällstugan. Att det blir liksom lite pinsamt, vilket det ju absolut inte är. Så det tror jag med, man måste gå till sig själv och bara så, men vad är det jag tycker är så skämmigt med att inte kunna åka på lika många resor till exempel, och liksom lite gå till så, alltså se vad det är man egentligen har. Jag tycker också att så, om man ska se något positivt på till exempel den här lågkonjunkturen, alltså det blir lite samma som i pandemin, att man helt plötsligt blev man ganska kreativ i att säga, okej, vi får inte umgås med varandra inomhus, då får vi försöka ses utomhus, vi ses och grillar korv, alltså att man kan se det lite samma här. Vad kan vi göra för att underlätta den här situationen? Kan vi kanske ses två familjer två gånger i veckan och käka tillsammans för att minska matkostnaderna på något sätt? Eller kan vi liksom, hur kan vi hjälpas åt här för att det ska bli lite enklare för alla? Och att det kan också bli väldigt liksom lärorikt och väldigt fint, alltså kärleksfullt.
Jag vill också ge ett konkret liksom så tips eller så, alltså, för jag har ju liksom haft VM-medalj i oro eftersom jag har diagnosen generaliserat ångestsyndrom. GAD kallas det liksom på lite så. Ja, man
GAD komplex.
GAD. Mm. Nej, men och det handlar egentligen om generell ångest och oro som jag inser att jag har haft i hela mitt liv, men jag fick diagnosen 2019. Mm. Och när jag gick liksom i terapi för det, alltså det jag liksom tyckte var mindblown var ju så här, alltså du kommer ju behöva acceptera ovisshet. Alltså de här känslorna kommer vara där. Mm. Och det du måste fråga dig själv är ju så här, kan jag göra någonting åt det här nu? Om svaret är nej, okej. Okay. Då får du acceptera den ovissheten och så får du leva i den. Mm. Och ju mer man gör det så bygger man ju också, det finaste ordet jag vet, resiliens. Alltså motståndskraft för det här. Första gångerna är det piss. Jag hade liksom en sån jävla oro att så här, om mamma eller pappa inte svarar i telefon betyder det att de har dött. Om min kille inte svarar i telefon, då har han kört av vägen. De svarar inte i telefon. Mm. Du kommer inte kunna hålla dem vid liv genom att ringa 150 gånger. Har de dött är den krassa vidriga sanningen att du kommer få reda på det. Mm. Inte i den här givna sekunden. Mm. Men du kommer behöva vänta ut det. Och när man då väntar ut den här oron, ja då minskar den ju. Mm. Och alltså, man behöver liksom förhålla sig någonstans till att så här, det här suger, det är en obehaglig känsla. Jag kan inte göra så mycket mer åt den än att acceptera att det är så. Och det är ju det är så KBT-igt och så psykologiskt, men det funkar.
Ja, men då kanske lite trist, men livet generellt kommer vara både två plus och väldigt ovisst.
Ja, alltså,
det är så. Bara landa i det.
Suck it up.
Ja, det är det viktigaste gymnasieelever kan lära sig,
ja,
tycker vi.
Ja, verkligen, ja.
Ja, fantastiskt. Det blir ju nästan slutorden för det.
Ja, det får det bli.
Lycka till!
Ja. Nej, men superbra, vad otroligt härligt att ha er med i podden igen. Alltså det måste bli en tredje gång. Ja. Vi kanske ska se vad vi har kommit fram till. För vi kör januari nästa år igen då. Du behöver inte gå 3-4 år mellan.
Eller så är vi med nästa gång när det är högkonjunktur. Ja. Sitter vi och pratar om kroppsångest.
Ja,
för då
precis.
Har vi ingen ekonomisk
Nej, då har vi ingen, så då får kroppen ta plats igen.
Ja. Ja, precis.
Det är kul för den att få lite ångest äntligen.
Precis.
Ja, länge sedan. Ja, härligt. Ja, men Mattias, har man idéer på andra ämnen som man vill köra hos oss med, det behöver inte vara ångestrelaterat. Kan inte du bara berätta, hur gör man för att pitcha en idé till oss?
Det är så enkelt som att man tar och skickar ett mail till charlieochmattias@gmail.com. Och vi svarar alla. Alla får svara.
Och det är faktiskt orimligt många förslag som vi faktiskt tar. Så att om du sitter hemma och tänker så här, de kommer ändå inte göra det. Så är det så att faktum är att vi ligger på en väldigt hög procent av de idéerna vi får in, tänker vi. Det är eran podd, det är inte våran. Vill ni att vi ska prata om det? Nej. Då brukar vi hitta en spännande person. Så att,
får ni mycket frågor om just ekonomisk ångest? Är det många som ber er prata om ångest kring ekonomi?
Nej. Jag tror att de flesta inte uttrycker att ångesten, utan man pratar om spiken istället, om rocken.
Mm.
Vad gör man nu när räntan stiger? Hur ska man välja fond? Man vill inte att vi ska prata om fondväljarångest. Nej. Utan man vill ha de fem bästa tipsen.
Ja.
För då tänker man att ångesten går över om jag får tipsen.
Handlingskraft.
Liksom. Ja. Mm. Och sen så svarar vi, så blir det lite hälften av det än spiken och hälften av rocken. Tror jag. Men ärligt talat så tror jag väldigt många människor har koll på och har empati för den där liksom skavet särskilt från grejen. Och vi lever i ett samhälle där man är man upprörd, så är man alltid upprörd på någon.
Mm.
Man kan inte bara vara upprörd liksom.
Nej.
Och är man sorgsen så behöver man ha en bra förklaring om varför man är det. Man kan inte bara vara nedstämd och så vidare.
Nej.
Så vi får väldigt lite faktiskt människor som vill prata om hur det känns, utan mera effekterna där ute.
Ja, det är klart.
Tror jag faktiskt. Ja. Nåväl, därmed så bugar vi bockar. Tackar för idag och så hoppas vi att det inte tar så sjukt lång tid tills vi ses igen.
Nej.
Ja, det är vi som ska tacka.
Ja, verkligen. Tack så mycket.
Tack.
Podplay.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.